En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag vet inte riktigt vad Stina själv gick in med för målsättning och förhoppningar kring skidskyttet. Om hon själv trodde att hon skulle kunna bli bäst i världen eller om hon kände redan från början att okej, det kanske inte kommer bli så bra. Jag tror ändå hon hade lite högre förväntningar.
Stina Nilsson har gjort det förut och nu gör hon det igen. Byter gren inför nästkommande skidsäsong. Det är 4 år sedan hon slutade som längdåkare för att istället satsa på skidskytte. Och det trots sina fina framgångar som till exempel OS-guldet 2018. Men skyttet gick däremot inte som tänkt. Som bäst en individuell pallplats och efter några kämpiga säsonger så slutar hon också med skidskyttet. Istället kommer vi framåt att få se Stina Nilsson i långloppen. Hur vettigt beslut är det här? Kommer hon skörda framgångar inom långloppen? Och vad är det som gör att Stina Nilsson så ofta byter sport? Ja, det ska vi prata om med skidexperten Anna Rydén. Jag heter Demir Lilja och det här är Sportbladet Daily. Jaha du Anna, då var vi där igen. Stina Nilsson byter sport ännu en gång. Förut var det från längdskidor till skidskytte. Nu från skidskytte till långlopp. Vad har du för känslor kring det?
Jag blev ju förvånad när det kom ett besked. Okej, Stina Nilsson byter sport igen. Vad ska hon testa nu? Det är ju kanske inte ett så dramatiskt byte egentligen. Jag blev ju mer chockad när hon lämnade längden för att satsa på skidskytte då för några år sedan. För då var hon ju fortfarande en av världens bästa längdåkare. En av världens bästa sprinters. Samtidigt så hårdnade konkurrensen lite i det svenska längdlandslaget. Ungefär vid den tiden, det var ju då alla de unga kom fram. Alltså Linn Svahn kom och började utmana och Sverige har ju skördat stora framgångar på sprinten. Efter Stina Nilssons tid, då var hon ju den som var drottningen för svensk del när det kommer till sprint. Hon tog väl 22 världscupsegrar under sin karriär som längdåkare. Så att hon skulle lägga det på hyllan, det såg jag inte komma. Det här känns väl kanske mer väntat med tanke på hur skidskyttet har gått. Det har ju inte alls blivit som hon hade tänkt sig. Det var väl många som hade väntat sig att okej, ja men är hon så pass bra på att åka skidor, då ska hon väl komma in och börja rada upp pallplatser och in där och fightas med systrarna Öberg. Och så högt upp har hon ju inte varit, så bra har hon inte varit. Och det har varit ifrågasatt om hon ens skulle få en plats i landslaget.
Ja, vi ska komma in på, eller jag kan ta det direkt förresten. Vad är det liksom för skillnad på längdskidor och skidskytte? Jag förstår ju att det är ett gevär man har på ryggen, det är lite tyngre, man ska pricka en tavla. Men är det där hon var så dålig, att hon var dålig på att pricka tavlan? För jag tänker att hon är ju bra på att åka skidor.
Ja, sen är det ju det att i längdskidor så har man ju 2 olika discipliner som man åker. Antingen åker man i klassisk stil eller så åker man i fristil. Och i skidskytte så är det ju bara fristil som gäller. Alla åker fristil där. Det var väl kanske inte Stinas starkaste gren. Så. Och sen då att komma in och bemästra det här extra momentet. Det är väl kanske inte så enkelt som man tror. Plus att då får väl också skidskyttarna lite vatten på sin kvarn att nej men vi är faktiskt också ganska bra på att åka skidor. Det har ju varit småpikar fram och tillbaka mellan skidskyttar och skidåkare de senaste åren. Det senaste var väl vid årsskiftet när William Borroma rörde upp känslorna i en hel skidskyttevärld och skapade rubriker kring att skidskyttet var en B-sport som han helst inte tittar på. Och skidskyttarna började härja tillbaka om att de skulle slå honom alla dagar i veckan. Sen spurtade väl Petter Northug mot Sebastian Samuelsson i samband med någon tävling, med tanke på att Petter Northug är expert även, eller på norska TV2 som även då bevakar skidskytte. Jag för mig att Northug vann den duellen trots att han då är inom citationstecken en avdankad längdåkare. Med det sagt så kan han ju också långloppskuppen, så han kommer väl stöta på Stina Nilsson vintrarna framöver. Men det är väl de stora skillnaderna, och just det där bemästra att få ner pulsen, kunna hantera hur man tas in på en stadion och liksom hitta det där lugnet inför att man ska skjuta. Det behöver man ju aldrig tänka på i längdskidor, där man kanske mer taktiskt kan lägga upp loppet. Okej, när ska jag trycka på? När ska jag försöka? Så här. Och Stina var ju ganska bra taktiskt i sina sprintar, så att det är väl de stora skillnaderna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För den som inte vet, nu ska hon ju byta till långlopp från skidskytte. Vad är det för skillnad på långlopp och längdskidor som hon gjort tidigare?
Det är ju dels att det är förbannat långt. Det långloppet som alla i Sverige känner till, det är ju Vasaloppet. Det är ju en del av den här långloppskuppen. Men det finns ju då flera sådana här runt om i Europa som har fått mer och mer uppmärksamhet efter att SVT tappade rättigheterna till det man då kan säga är den riktiga världskuppen i längdskidor. Så började ju SVT sända långloppskuppen och det gör väl att fler har fått upp ögonen för den. Men där är det ju, man åker väldigt, väldigt långt. Det är bara klassisk stil, det är mycket stakning. Så att det är ju ett ganska tvärt byte på så sätt för Stina Nilsson att gå från skidskyttet fristil till att okej, nu ska det stakas och det ska stakas långt och länge.
Men om vi snackar mil då? Jag vet att i landslaget, är man med där så är det väl max 3 mil eller vad är det?
5 mil har de ju gått upp till nu. Okay. Men det har ju varit en tävling per år ungefär. Det har ju varit Holmenkollen, vi får väl se. Nästa år blir det väl bara 5 milen i ett VM. Men för damerna på Stina Nilssons tid var ju 3 mil det längsta man åkte.
Och hur många mil handlar långloppen om ungefär?
Ja, men de ligger väl mellan 5 och 9 mil ungefär. Sen finns det en del tempodistanser och det finns någon klättring och lite sådär, så att de försöker ju hitta lite olika tävlingsformer, men mellan 5 och 9 mil där runt är väl de flesta.
Du snuddade tidigare kring varför hon bytte från längdskidor till skidskytte. Hon hade ju precis blivit ett älskat namn i folkhemmet, sporten där hon vann ett OS-guld också 2018. Varför gjorde hon det, om man bara får ett svar på det konkret liksom?
Ja, men dels så hade det väl att göra med att hon kände att efter det där OS-guldet i Pyeongchang, då släppte väldigt mycket känslor hon hade. Så jag minns verkligen hur hon stod där uppe på pallen och grät. Det var stort att ta det där individuella OS-guldet, och så gäller det att hitta motivationen efter. Dessutom så fick hon en lite stökig period med skador inför VM i Seefeld. Jag minns att jag åkte ner till Seefeld någon dag tidigare bara för att man skulle se, okej, kommer Stina Nilsson ens komma till start i det här? För att hon hade skadat sig inför det världsmästerskapet, hade problem. Jag kommer inte ihåg om det var baksida eller ljumske eller något, men det var en skada som påverkade henne väldigt, väldigt mycket inför det där mästerskapet. Och sen så vann hon lite mot alla odds ett silver ändå i den finalen i det där världsmästerskapet i Seefeld. Och jag kan tänka mig att det efter det var lite svårt att motivera sig. Samtidigt ska vi komma ihåg att i den finalen så föll ju Maja Dahlqvist och Jonna Sundling. De krokade ihop i en sista sväng, låg före. Så att 2 av 6 konkurrenter i den där finalen försvann ju. Och väldigt starkt av Stina dessutom, gjorde hon en väldigt fin sträcka i stafetten. Så att hon kände väl lite att det var ett avslutat kapitel. Och sen som jag var inne på lite är ju att konkurrensen började ju dessutom bli hårdare. Jag vet inte om hon kände att hon kanske hade det där drivet i att orka hänga med när alla de unga sprintersen kom. Jag menar, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling var ju med i den där finalen, men då var de fortfarande ganska okända. Nu är ju de, Maja Dahlqvist vann sprintkuppen förra året och Jonna Sundling, jag vet inte ens hur många VM- och OS-medaljer hon har radat upp sen dess.
Så Stina Nilsson ville kanske skydda sitt legacy inom längdskidor, menar du?
Kanske lite så att hon kände att, men kommer jag orka att liksom lägga det jobb som krävs för det här? Det är ju bara, givetvis bara spekulationer, men är det någonting som är svårt så är det ju att slå sig in i det svenska sprintlandslaget just nu. Jag trodde väl kanske lite mer att Stina skulle snarare ha börjat satsa på att åka fler distanser i längden istället. För hon visade ju några gånger, hon har ju till exempel slagit Therese Johaug i en världscuptävling i Kanada och sådär, att hon kanske skulle satsa på att bli mer allround. Det vi ser Linn Svahn göra nu det vi har sett Jonna Sundling göra lite mer också. Att det var den vägen hon skulle gå. Men nej, hon valde ju att helt enkelt bara testa något helt nytt. Och det var väl kanske skönt för henne. För att det kan man ju också själv känna ibland. Att men ibland vill man bara riva upp och göra något helt annat för att få ny motivation och ny kraft.
Men Anna, jag är fast i någonting som du sa. Du har intervjuat Stina Nilsson. Du sa att du var nere. Du har också intervjuat henne flera gånger. Vad är det i hennes person som gör att hon byter sport fram och tillbaka? Jag tänker att det inte finns så många elitidrottare som gör som hon gör.
Nej, men hon är ju en väldigt bestämd person och hon har en väldigt stark integritet. Hon litar väldigt mycket på vad hon själv tycker och de runt omkring. Hon är väldigt principfast. Jag minns så här när man hade pressträffar ibland så är det så här, okej, du får 7 minuter på dig att prata med en åkare. Om det var någon som klockade så att man pratade exakt 7 minuter, då var det Stina Nilsson. Fanns det ingen presschef där, ja, men då kunde hon komma och säga, nu är din intervjutid slut. Oj. Och man bara, jaha, okej. Men du Stina, vi kom inte igång förrän 2 minuter senast. Jag har bara pratat 5 minuter. Det har gått 7 minuter. Man bara, okej. Okay. Ja, så att hon styr och ställer väldigt mycket och så där, principfast. Och gillar väl att ha sina rutiner och så här. Så att det är väl lite det att då kunna förändra runt omkring. Men ändå fortfarande ha kvar sina principer och göra på sitt eget sätt.
This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Nu ska hon ju byta igen från skidskytte till långlopp. Hur bra var hon som skidskytt då?
Skidskyttet, det var väl inte så där jättebra. Det får man väl se som ett hyfsat misslyckat byte ändå. Men det kanske inte heller var det. Jag vet inte riktigt vad Stina själv gick in med för målsättning och förhoppningar kring skidskyttet. Om hon själv trodde att hon skulle kunna bli bäst i världen eller om hon kände redan från början att okej, det kanske inte kommer bli så bra. Jag tror ändå hon hade lite högre förväntningar.
Vad hade vi då, folket, för förhoppningar? Hade vi större förhoppningar på henne?
Det skulle jag verkligen säga att de allra flesta hade. Jag hade det. Jag trodde att hon skulle prestera bättre med tanke på alla framgångar hon hade skördat inom längdskidåkningen. Att det skulle bli fler världscupsegrar. Däremot så är hon ju en idrottare som engagerar. Det har ju skrivits otroligt mycket om hennes skidskyttesatsning, så skidskyttarna ska väl vara glada för all den uppmärksamhet som Stina Nilsson har hjälpt till att ge till skidskyttet. Även om de som kanske haft sportligt större framgångar ibland kan ha sett sig lite förbisedda för att det skrivs än en gång om en Stina Nilsson som kommer på en sådär 80:e plats någonting och bommat x antal skott. Men,
jag tycker det är intressant det du säger. Så här, hon har inte varit superframgångsrik inom skidskyttet, men vad hon betytt för sporten?
Jag skulle ändå säga att hon har betytt en hel del med tanke på den uppmärksamhet som har blivit. Och hon blev ju väldigt folkkär där i slutet av längdkarriären när hon skördade framgångar, när hon stod och grät på pallen i Pyeongchang, när hon kom tillbaka efter sin skada och ändå tog sin VM-medalj. Det känns som att hon är en person som går hem hos folk, att vinterstudiopubliken, ja, men de gillar verkligen Stina Nilsson, och det har ju spilt över. Vi ser ju när vi skriver om Stina Nilsson att det är ett engagemang. Folk går in och läser, folk engagerar sig. Sen har hon ju såklart fått en hel del skit då för att hon tar upp en plats i landslaget, för att hon gör så dåligt som hon gör. Men det är ju modigt också att göra det bytet, och det ska bli spännande att se nu hur det går i långloppskuppen. Hon har ju åkt 2 långlopp här nu under våren och vunnit. Så att vi får väl se vad hon kommer skörda för framgångar i det nya laget. Sen ska man ju veta att det finns ju en annan ekonomi i långloppen än vad det gör i den vanliga längd världscupcirkusen, med tanke på att det är lagfinansierat. Man tävlar ju inte för sitt landslag.
Är det bättre eller sämre, menar du?
Det är bättre betalt i långloppscupen.
Oh, fan.
Där, och det har ju gjort att fler unga faktiskt har valt att satsa på att kliva in i långloppscupen. Blir du en av de bästa i världen i vanliga, alltså i längdskidor, ja men då får du ju bra betalt. Men tar du det inte upp i toppen där, ja men då kan det vara ganska svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi har en landslagsåkare som Leo Johansson till exempel som sommarjobbade som brevbärare förra sommaren för att få ekonomin att gå runt och fått hjälp av sina föräldrar och sådär bara för att kunna fortsätta försöka satsa. Och då är han ändå med i ett av världens bästa landslag. Okej, svenska herrlandslaget, de har inte rosat marknaden de senaste åren, men det är ändå en åkare som satsar på långloppssidan. Ja, men där är det ju lagägt, det är sponsorer som äger lagen. Det är ju därför det kanske är lite trixigt för SVT Public Service som hela tiden måste sitta och säga företagsnamn efter företagsnamn, för där kommer de åkandes, Ramudden, Team Ragde Charge och allt vad de heter, de här teamen, och då kommer du in pengar från början redan. Så att jag tror att Stina kan nog tjäna en hel del på att bli affischnamn för sitt nya Team Ragde Charge.
Jag tänker på han brevbäraren du nämnde där. Fick han träna i alla fall på jobbet?
Jajamän, det är bra när man kan slå två flugor i en smäll.
Jag kunde inte hålla mig. Du, nu ska vi byta sport igen. Vi är inne på långloppet. Det är ju lite mer pengar där. Kan det vara det som är skälet till att hon, jag tänker att hon inte kommer lika högt i skidskyttet. Hon ser att det finns mer pengar inom långloppen, säger du. Kan det vara en ekonomisk anledning, tror du?
Det skadar väl säkert inte, men sen är ju skidskyttet, där känner man också lite bättre än vad man gör i längdskidorna. Okay. Men ja, samtidigt, du måste ju upp och bli en av de bästa i världen. Sen har ju Stina Nilsson en hel del egna sponsorer och så vidare. Det är ju så de individuella idrottarna får jobba väldigt mycket för att kunna göra sina satsningar. Men det kan säkert ha varit en trygghet att kunna få in ekonomin. Och sen så tror jag ju att hon, ja, men känner att hon kanske har mer att ge där, och man ser ju ofta det på längdåkare att lite, ju äldre de blir desto längre distanser kör de. Sprintåkarna, ja men där är de första explosiva åren i karriären, och sen
blir man gammal och seg.
Exakt, och då passar det bättre att åka längre och längre och längre, så att det kan väl passa henne ganska bra att få köra de här långloppen nu.
Men vad har hon för förutsättningar till att bli en av de bästa inom långlopp då?
Ja, men det känns ändå som att hon har ganska bra förutsättningar med tanke på att hon redan har gjort lite resultat. Sen så är det ju det här, ja, men det ska stakas väldigt, väldigt långt för Stina Nilsson nu. Det här teamet som hon ska köra för, det är ju ett team som leds av Anders och Jörgen Aukland, två åkare som vet vad som krävs för att vinna Vasaloppet. Och de säger ju att målet med hennes satsning är ju att hon ska utvecklas och vinna skidtävlingar, och att det stora målet då, det är väl Vasaloppet. Och jag menar, Stina Nilsson kommer från trakterna där uppe, hon är väl en Malungstjej, så att det skulle nog vara väldigt stort för henne om hon lyckas vinna Vasaloppet. Jag tror väl att det är det som kanske är hennes största drivkraft just nu.
Tror du att det kommer bli lika smärtsamt att se henne i långloppen som det har varit inom skidskyttet?
Nej, det tror jag inte. Utan här tror jag att hon kommer göra betydligt bättre ifrån sig. Och jag tror att det kan bli en lyckträff både för Stina Nilsson och för hela långloppscupen. För att nu kommer ju den där uppmärksamheten runt Stina Nilsson kanske inte spela av sig lika mycket som det gjorde på skidskyttet. Med tanke på att skidskyttet fortfarande är en sport som bevakas betydligt mer av svenska och internationella medier än vad långloppscupen är. Men det är klart att Stina Nilsson kommer att skapa rubriker även den här vintern under sin långloppssatsning, mer än vad folk hade skrivit om långloppen annars, skulle jag tro.
Hon är lite av skidvärldens Michael Jordan som också bytte sporter så där fram och tillbaka.
Ja, lite så. Och lite som Carolina Klyft, hon höll ju sig inom friidrotten, men från mångkampen till längdhoppet, så vi får se när vi ser Stina Nilsson som programledare eller något framöver sen.
Anna Rydén, tack så mycket för att du kom förbi och pratade här på Sportbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Your personal info, like addresses, phone numbers and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.